Ja, där var den korta signaturen till radioserien AI till vardags här på Tyresöradion. Och jag heter Jerker Pettersson. I förra avsnittet så kunde vi ju höra hur musikanten Robert Andersson äntligen kunde mixa sina 100 egenkomponerade låtar färdiga med hjälp av AI utan att det kostar en förmögenhet. Och i det här tredje avsnittet så ska jag ringa upp en man som har många titlar på sitt visitkort, som den senior han de facto är. Redan för 7 år sedan gjorde jag ett program här på Tyresöradion med Holger Westlund med rubriken Alla kan skriva en bok. Och nu är han åter aktuell som den AI-praktiker han är med en ny bok med titeln AI för oss seniorer, en inspirationsbok. Vi ska höra med Holger om hans erfarenheter av AI och om hans nya bok. Vi kastar oss direkt över till studion. Häng med! Du säger hej och välkommen till Holger Westlund som befinner sig ute i Djursholm idag.
Tackar, tackar. Vad trevligt att vara här.
Vi gjorde ju ett radioprogram redan 2019. Det har alltså gått 7 år. Och det programmet hette Alla kan skriva en bok. Och i det programmet så berättade du hur man gör för att skriva en bok. Du gav olika tips och så vidare. Ja. Jag skulle presentera dig där. Då hittade jag alla dina titlar. Ska du höra?
Okej, jag får höra. Det kan vara kul, ja.
Ja, du är alltså arkitekt, du är vd, styrelseproffs, författare, trollkar och outplacement-konsult. Det är en hel del, du.
Ja, det stämmer. Ja.
Vilken titel av alla de här skulle du säga att du idag, alltså 2026, känner dig liksom mest hemma med? Eller vad jag ska säga?
Ja, det är nog författare. Rätt tycker jag. Alltså det här med vd och arkitekt har lämnat bakom mig. Utan nu ägnar jag mig åt att skriva böcker. Jag är författare idag.
Jag vet dock att du ibland är ute och trollar också.
Ja, det stämmer. Jo, jag vill inte bli helt ringrostig. Jag vill inte glömma bort det där trolleriet. Jag tycker att det är jättekul att vara ute lagom lite. Alltså, jag vill ute 1 eller 2 gånger per månad nu. Och möter publiken och känner publikens reaktioner och känner också att mina egna trolleritrick fortfarande sitter kvar. Fingrarna hänger med och det tycker jag är jättekul. Va? Så, lagom lite, det tycker jag är lagom. Ja. Jättebra.
När du var som störst, höll jag på att säga, men du turnerade ute, då heter du inte Holger utan det heter du McFreddy.
Det stämmer. För att ta lite grann om det. Det var ju så att jag var vd för ett börsnoterat företag, VBB heter det, som hade mycket arkitekter, ingenjörer, ekonomer. Och vi ritade alla möjliga spännande projekt, Bärvalhallen och Abu Simbel-templets förflyttning och vattentorn i Kuwait och så vidare och så vidare. Jag hade i min styrelse när jag var vd väldigt beaktade välrenoverade näringslivstoppar i Sverige. Det var Jakob Palmstierna. Jag hade Christer Zetterberg som var vd för Holmens bruk först och vd för Volvo sedan. Det var Gustav Douglas. Det var prominenta personer. De gillade inte trolleri. De gillade inte folkparker. De gillade inte Gröna Lund. Jag tror knappast de hade satt sin fot i en folkpark någon gång. Men det där gick inte ihop. Alltså, de ville inte att jag skulle vara en ficktjuv och trollkar och åka runt i folkparkerna. Så att jag var tvungen att leva med 2 namn. Lite lustigt kan man uttrycka det som att mellan 8 och 5 på dagarna så var jag Holger Westlund. Efter 5 på kvällarna och på helgerna då var det McFreddy.
Jag har ett ljudklipp här när du är då McFreddy en kväll och just håller på med ficktjuveri. Ska vi ta och lyssna?
Ja, kul. Ja, har du? Vad kul. Ja.
Där var lite papper och där var ett lite papper och där var ett par tobak. Och du ska ha pennan, vill ha pennan och till slut din mobiltelefon. Ge dem en applåd tycker jag, det är jättebra. Har du alla grejerna? Tack, jättebra. Tackar, tackar.
Vet du var det där kommer ifrån någonstans?
Jag tror att det var ett event som SL ordnade, alltså Stockholms lokaltrafik, där jag var både konferencier och sen uppträdde som ficktjuv. Jag tror att det är därifrån, jag tror det. Men för att ta bara det, alltså det blev ju då rätt många lustiga sammanblandningar eller krockar mellan de här två rollerna. Det kunde hända på kontoret att folk sa att jag såg en trollkarl igår i tv och han var så himla lik dig, det var ju fantastiskt, va? Och jag höll ju tyst och skrattade, men så det fanns ju många, många sådana sammankopplingar. Får jag berätta en kort bara? En gång så ringde VD för Volvo Skövdeverken till mig som konsult på VBB och sa då väldigt seriöst och allvarligt i telefon att vi vill expandera vårt område här i Skövde, och bredvid oss så ligger ett militärområde och de vill också expandera. Vi har en liten konflikt här och jag har hört att ni är rätt så bra på att lösa sådana här konflikter, och frågade om jag kunde komma ner till Skövde och träffa honom. Och det gjorde jag. Jag åkte till Skövde och kom in i hans vd-rum. Där satt han ensam. En rätt så seriös, lite humorlös kan man väl nästan säga, vd. Och då som konsult så lägger man ju pannan i djupa väck och så satt man mitt emot honom och försökte lösa hans problem. Efter en kvart ungefär så knackade jag på dörren. Och då kom hans anläggningschef in, alltså den personen som har hand om fastigheter, tomtmark och sånt där. Och skulle vara med på mötet och så tittade han på mig och tittade. Och så sa han, nej men var det inte dig jag såg i Borlänge folkpark i lördags och du trollade slipsen av en person? Och den här vdn, han höll nästan på att tappa humöret lite grann. Det tog ett tag innan jag kunde lägga olja på vågorna, men vi fick jobbet i alla fall. Så det fanns ett antal sådana där sammanblandningar.
Du nämnde tidigare att ni hade ritat, eller på VBB när du var vd där, så hade ni ritat vattentornet i, vad var det? Var det Dubai?
Kuwait, jag vet, massor av vattentorn, bland annat i Kuwait. Och det var några vattentorn, men det var roliga, för de var intressanta för att de var som en boll, som ett klot. Och under halvan där så var det vatten, för att det var ett vattentorn. I övre halvan så var det en roterande restaurang. Man satt på ett golv som roterade runt. Det tog ungefär 20 minuter att komma ett varv runt. Och då fick man ju se utsikt åt alla håll. Va? Och det var ju kvalificerad och väldigt tekniskt avancerad uppgift för oss. Men vi löste det och det var kul.
Tänk om ni hade tagit med den idén hem när ni då, för det var ditt företag som ritade faktiskt vattentornet i Tyresö.
En roterande restaurang i Tyresö, det hade varit en grej visst, det, va? Ja.
Så att vi i Tyresö har ju faktiskt en daglig kontakt med det vattentorn som du och ditt företag en gång ritade.
Vad kul. Jag hoppas ni njuter av det.
Ja, och för Tyresöradion just har det ytterligare en viktig del. Och det är ju helt enkelt att vattentornets tak är platsen för den antenn som sänder ut Tyresöradion på 91,4 megahertz.
Ja, vad kul. Ja.
Så din röst strålar ut från det vattentorn som ditt företag en gång i tiden ritade. Där du.
Det gläder mig. Ja. Roligt.
Holger, nu ska vi då gå över till det här med författarskapet.
Ja.
Och det är ju så att jag har räknat ut att du har alltså skrivit 16 häftade böcker, en inbunden, 34 e-böcker och 5 ljudböcker.
Ja, men det är kul. Va? Jag håller på de senaste 5-6 åren med det här att skriva. Och jag tycker det är jättekul. Det tvingar mig själv att sammanfatta en del erfarenheter av min tid i näringslivet och komplettera dem med att läsa och hitta annan litteratur. Så det håller mig igång. Jag tycker det är jättekul. Så får man också kontakt med läsare och andra författare. Så att det här är väldigt stimulerande och jag vill väldigt gärna fortsätta med det här. Verkligen.
När vi pratades vid då 2019 i det radioprogrammet så frågade jag dig vilken bok du skulle vilja skriva, och då sa du så här.
Så att jag skulle vilja skriva en bok om hur man skriver en bok som är ett första steg i ett nästa engagemang, va?
Det är väl fortfarande en dröm jag har. Det är väl så att många har ju blivit kända genom att de har skrivit en bok, och det har sedan gett ytterligare uppdrag inom vad man än har hållit på med. Så att jag menar att en bok, en fackbok framförallt, kan vara ett av de allra bästa marknadsföringsmedel man kan ha. Den här personen har skrivit en bok och därför litar vi på den personen. Så att jag tror att det är väldigt många som inom olika områden, coach eller konsult eller vad de är, skulle behöva eller vilja skriva en bok. Så det var det. Men den drömmen, alltså boken om hur man skriver en bok, den har jag inte skrivit ännu.
Redan 2023 så skrev du en bok som heter Att skriva med hjälp av AI. Hur kom den till?
Ja, det är en bra fråga. Alltså medvetet så skrev jag den boken lite grann med hjälp av AI, för att läsaren skulle få en uppfattning om språket, om det var bra eller inte. Och på den tiden, har det gått några år, så var det inte så bra som det är nu. Då kunde man råka ut för mycket upprepningar. AI kunde, om jag bad AI skriva kapitel 1 och så bad jag AI skriva kapitel 2 och kapitel 3, så blev det upprepningar. Dels utav synpunkter, men framför allt meningsbildning, ett sätt att skapa meningar. Och det märkte man direkt att det här är inte en människa som har gjort. Det här är AI. Nu har det där utvecklats enormt till det positiva. Så idag menar jag att det språk som AI, olika AI-plattformar skriver, är mycket, mycket bättre. Jag menar, jag gjorde då så att jag lät AI skriva den där boken medvetet för att man skulle se detta. Nu tycker jag inte man ska låta AI skriva en bok. Jag menar att ett bra sätt att använda AI är att hitta en struktur, göra research, ta reda på fakta. Det kan även kolla manus så att det inte är några redaktionella fel. Men skrivandet tycker jag ska vara personligt, och att det är jag som skriver det. Och dessutom är det roligt att skriva. Det, jag vill inte lämna det till AI.
Det här var ju alltså 2023, det har gått 3 år sedan och vi vet ju att AI har utvecklats enormt. Men redan 2025 så skrev du en nästa bok där du riktar dig till seniorer. Den heter helt enkelt Starta eget företag som senior. Då uppfattar jag att du fick ett fokus på just den seniora publiken, stämmer det?
Ja, det stämmer väldigt bra. Och det beror på att jag är senior själv och träffar då jämnåriga. Och jag träffar ju då många som säger, ja men AI ska man väl inte syssla med. Det är väl en AI-bubbla. Och AI kan man inte lita på. Kan man mata in sina egna uppgifter i AI, då blir det allmänt stoff. Det finns alla möjliga skeptiska tankar om detta. Och jag menar nästan tvärtom. Jag menar att vi seniorer kan ha en jättestor nytta av AI i vardagslivet, i det praktiska livet, om vi använder det med omdöme, med en balans mellan att vara nyfiken och försöka hitta nyttor, hur man kan använda AI, kombinerat med en skepsis där man dels tar det som AI säger med en nypa salt och gärna kollar var AI får sina uppgifter ifrån, och även att vi är försiktiga med att mata in i AI för mycket om oss själva, till exempel vår egen ekonomi eller vår egen hälsostatus. Så att, och jag menar, om jag dessutom säger så, att seniorerna kanske har en ännu större möjlighet att vara skeptiska och titta på de erfarenheter man får från AI mot bakgrund av den erfarenhet man har, en yngre har. Så att jag tycker AI passar väldigt bra för seniorer och därför skriver jag den här boken.
Det kom en undersökning som heter Internet och svenskarna här i höstas 2025. Och där konstaterar man att bland de internetanvändande pensionärerna ligger AI-användningen på 11%. Det vill säga var tionde pensionär använder AI enligt den undersökningen. Är det någonting du känner igen?
Ja, alltså, är det 10%? Ja, alltså, jag tycker att det borde vara mycket mera. För att, som sagt, man är onödigt skeptisk till det här. Och det finns en tröskel att komma över som jag gärna vill hjälpa till med. Så att jag tycker att mycket fler pensionärer, mycket fler seniorer borde använda sig av AI. Det finns massor av nytta man kan ha.
Och du beskriver ju en hel del då här i den nya boken AI för oss seniorer, en inspirationsbok som du har kallat den. Du refererar ju till två egna mycket praktiska erfarenheter här hur man kan använda AI. Det var när du skulle sälja en lägenhet i Frankrike.
Ja, för berätta om det. Alltså min fru och jag hade en lägenhet i Antibes i södra Frankrike och den sålde vi i somras. Och då är det ju så, när man säljer en lägenhet eller ett hus i Sverige så har man först ett köpekontrakt och sedan ett köpebrev. I Frankrike är det också köpekontrakt och köpebrev, men båda dessa handlingar är enormt omfattande. Köpekontraktet i vårt fall var 56 sidor och köpebrevet var kanske 60 sidor, några sidor till, på komplicerad juridisk franska, och jag är inte särskilt bra i franska, och juridisk franska det byper jag nästan inte ett ord om. Och då ska man sitta mitt emot en notarie, alltså en form av advokat kan man säga, nere i Antibes och skriva under där. Och man ska skriva under då, ly et approuvé, alltså läst och går med på detta, va. Och om jag inte förstår det så är det ju lite jobbigt att skriva under på det sättet. Men då gjorde jag så att dessutom fick vi då det här köpebrevet som var på en 60 sidor ungefär 2-3 dagar innan vi skulle skriva under det. Så det var inte mycket tid att sätta sig in i det hela. Och då gjorde jag så att jag matade in hela köpebrevet i ChatGPT. Köpebrevet var på franska. Och på svenska ställde jag då frågan till ChatGPT: vill du kolla det här köpebrevet åt mig? Tala om det finns några risker för mig som säljare av den här lägenheten. Och tala om för mig var i det här köpebrevet och riskerna finns. Till exempel sidan 13, sidan 21 och så vidare. Ja, då matade jag in det. Och efter en halv minut kommer ChatGPT tillbaka med svar och säger: ja, jag har gått igenom det här köpebrevet och det finns en risk på sidan 13, det finns en risk på sidan 27 och riskerna består i att du säljer i befintligt skick, vad kan då köparen komma med för krav och så vidare och så vidare och så vidare. Och då kunde jag komma till och borra lite djupare på de ställen där ChatGPT hade satt sitt pekfinger på de här sidorna, så då kunde jag gå lite djupare i det. Och när jag kom till notarien så var jag mycket väl förberedd.
Med det här mötet också med notarien så kunde du då göra en, vad jag förstår, lite bättre affär. Du tjänade rent ekonomiskt praktiskt på det.
Ja, för att ta den också. Det är så att om man köper en lägenhet i Sverige eller Frankrike och så säljer man den dyrare, så får man betala reavinstskatt. I Sverige så deklarerar man den reavinstskatten till skattemyndigheterna, och sen kan man diskutera med skattemyndigheterna hur stor den här reavinstskatten ska vara. I Frankrike så gör man det med notarien, alltså inte de franska skattemyndigheterna utan direkt med notarien. Och då skickade notarien några dagar innan köpet skulle slutföras en beräkning av hur reavinstskatten skulle vara. Och då matade jag in den till ChatGPT. Och så sa jag till ChatGPT, kan man inte räkna på ett annat sätt? Kan man inte göra så här istället? Kan man inte dra av de här kostnaderna så att revinstskatten blir mindre? Jo då, säger ChatGPT. Det går bra att göra så. Och så gjorde ChatGPT en annan beräkning så att revinstskatten blev lägre. Och då tog jag den beräkningen, skickade till notarien i Frankrike och han sa, alldeles rätt, du får en lägre revinstskatt. Det var en ren förtjänst ekonomiskt.
Det här var ju en av de saker du beskriver här i, också i boken AI för oss seniorer. Du, hur är den här boken uppbyggd?
Ja, den är uppbyggd så att de första tre kapitlerna handlar om de här riskerna vi känner, farorna vi känner, varför är vi rädda för att använda oss av AI och ChatGPT utan att de flesta ens har prövat. De flesta är bara skeptiska och prövar aldrig. Och de tre första kapitlen handlar om varför vi är rädda, och det är naturligt att vi är rädda, det är inget fel med det. Men jag försöker då argumentera för att ha en balans. Balans mellan nyfikenhet, använda sig av allt det här, vardagsnyttan, och samtidigt vara skeptisk till det man får från ChatGPT och vara skeptisk till det man matar in i ChatGPT. Så de första tre kapitlen handlar just om detta. Sen resten av kapitlen är i stort sett olika sätt att ha nytta av AI i det praktiska livet, till exempel när man lagar mat, till exempel för att förbereda ett besök inför ett läkarbesök, till exempel att organisera sin egen vardag så att det blir enkelt och bra, va? Till exempel för att planera resor, utflykter, evenemang, ska jag gå på operan eller allt det där, kan man ha AI som hjälp till. Och säkerheten kan man även förbereda och dra nytta av AI. Och inte minst ekonomin. Alltså, det kan också vara ett exempel på hur jag gjort det. Och det finns sätt att helt enkelt lära sig en ny hobby, lära sig ett nytt språk. Allt det här är praktiska nyttor som jag tycker att seniorer skulle kunna använda mycket mer AI.
Ja, du har en rad exempel och just inspirerande idéer på hur man kan använda AI. Hur skulle du vilja beskriva din egen utveckling med AI? För hur länge har du jobbat med AI nu?
Alltså, jag började väl som alla i vår ålder med att vara skeptisk. Och nu började jag för några år sedan, och då kanske det fanns lite större anledningen att vara skeptisk, för då var inte AI så utvecklat som det är idag. Men jag var skeptisk i början, och sen så började man bli lite nyfiken så där. Och sen var jag med om två väldigt påtagliga bevis som gjorde att jag blev riktigt nyfiken och började undersöka. Det ena var då min fru har varit med om en båtolycka. Och hon blev skadad i ländryggen, och då så genomgick hon en röntgen, och då fick vi ett skriftligt utlåtande om den här röntgenplåtarna där man då beskrev resultatet av röntgen för oss på skriven svenska. Men det var fullständigt obegripligt för mig. Jag är inte medicinare alls. Jag begrep inte orden som stod. Det var mycket förkortningar som var fullständigt obegripligt. Och då matade jag in hela den där beskrivningen i ChatGPT. Och så sa jag, jag är inte medicinare. Kan du hjälpa mig att tolka det här på ett sätt som jag som amatör kan begripa? Och då kom ChatGPT tillbaka och beskrev då alla de här medicinska termerna på ett väldigt bra sätt för mig. Och så säger sen ChatGPT upplevs alltid som hjälpsam. Så då säger ChatGPT på slutet när ChatGPT har beskrivit de här, sen ska jag tala om vad man kan göra åt här? Ja, tack, säger jag då. Och då säger ChatGPT, ja, du kan antingen använda icke-kirurgiska åtgärder, till exempel sjukgymnast och mediciner, och man kan göra kirurgiska åtgärder, man kan operera detta på följande sätt. Ja, men jättebra. Men så säger ChatGPT, men du ska absolut prata med en professionell läkare. Ja, det ska jag göra. Då säger ChatGPT, vill att jag ska sätta samman en frågelista som du kan ta med dig till läkaren så att du ställer viktiga och rätt frågor. Ja, tack, säger jag. Och så får jag då en frågelista från ChatGPT. Och sen när jag kommer till läkaren då, veckan efter var detta, så lägger jag bara frågelistan på bordet och han säger, det här är helt perfekt, det är helt rätt frågor, det är bra att ChatGPT gör detta, för ChatGPT kan tänka på någon fråga som vi glömmer att ta upp. Så det där, och det var ju ett väldigt, en väldigt bra nytta. Och vi gick ifrån det här läkarbesöket oerhört nöjda och vi hade fått den information vi behövde.
Det låter som att ChatGPT har blivit bästa kompisen.
Ja, ja, verkligen, verkligen. Och sen blev det så att några dagar efteråt då, så var jag bjuden på, min fru och jag var bjudna till vår äldste son på middag. Och han är väldigt AI-intresserad, IT-intresserad. Och han blev på en god vardagsmiddag. Och då så frågade jag lite grann hur lagen här. Jo, jag bara matade in i ChatGPT och talade om för ChatGPT vad jag hade i kylskåpet. Och man kan till exempel säga att jag har lite utfryst lax i frysen och så har jag lite crème fraîche och lite dill och lite potatis och så har jag lite vanliga kryddor som finns hemma, kanske lite grönsaksbuljongtärningar. Och då kommer ChatGPT tillbaka och säger, här har du recept, de här grejerna ska du ha med, gör så här, se på pannan, bla 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 bla, stegvis, stegvis. Och sen kan man ju också, om man inte tycker om att skriva allt det här, så kan man bara ta ett foto av, man tar sin iPhone och tar ett foto utav de ingredienser och matdelar man har hemma. Skicka in den till ChatGPT. Det här har jag hemma, vad kan jag laga av detta? Och med de här exemplen så blev jag fascinerad. Så att jag använder nog ChatGPT varje dag idag på olika sätt. Ja,
din dagliga kompis har du blivit alltså.
Ja, 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 verkligen, verkligen. Mm. Man kan också säga att min dagliga kompis är ju nåbar 24 timmar på dygnet. Den är aldrig trött. Den kommer ihåg vad vi talade om för en vecka sedan. Så att det är en kul kompis, verkligen.
För den som då läser den här boken AI för oss seniorer, vad önskar du eller vill du att den människan ska känna när man har läst?
Jo, jag hoppas att jag kan göra den här processen som jag har gått igenom snabbare för läsarna. Den här processen från skepsis till sakta småningom, nyfikenhet och acceptans och så vidare, att den processen kan gå snabbare så att fler seniorer kan ha praktisk vardaglig nytta utav AI. Jag tycker det är ett fantastiskt instrument då, som folk inte använder. Det är min dröm att det ska vara mera nytta för oss seniorer i vardagen.
Och den här boken har du gjort nu under vintern här och vi är idag den 10 februari när vi pratas vid här. Var hittar man den här boken då?
Ja, alltså den kommer att läggas ut. Jag tror den ligger ute nu på Bokus och Adlibris. Där är den billigast med lägsta pris. Sen kan du gå in i vilken bokaffär som helst i hela Sverige och säga goddag, jag vill ha den här boken, och då tar de in den. Då går bokhandlaren in i sin dator och så ser han var han kan skaffa in den och så tar han in det på 2-3 dagar. Så den går i princip att köpa över hela Sverige. Och sen kan man också snart, inte ännu riktigt, låna den på de största biblioteken. Så då kan man läsa den gratis till och med. Va? Den ligger nu ute som häftad bok och den kommer om några dagar även som e-bok. Och då blir den både billigare och då kan man läsa den i datorn.
Du har säkert blivit inspirerad själv nu då när du har gjort det här och så. Har du någon sån här nästa steg där du tar hjälp av AI på gång?
Ja, alltså det nästa steg som väl alla går och väntar på, som jag uppfattar det, är alltså AI-agenter. Idag är det ju så att AI kan tala om för oss vad vi ska göra. Du ska göra detta och detta. Om du ska gå på operan så kan AI rekommendera vilken opera du ska gå på. Och du kan beställa biljetter för att AI talar om att du ska göra det. Det som vi har framför oss som ännu inte fungerar, det är AI-agenter, nämligen att AI gör detta. AI beställer biljetten åt dig. AI gör, alltså genomför det som idag bara AI ger dig tips om. Så att det är ju den nya utvecklingen, om det kommer om ett år, två år, tre år, det vet inte jag. Men det är ju ett jätteintressant steg att man kan få hjälp med själva utförandet.
Och då blir AI inte bara kompis utan det blir även din arbetande kompis.
Exakt, va? En assistent. Va?
En assistent som kan hjälpa dig att göra saker konkret i vardagen.
Exakt, så det ser jag fram emot enormt.
Då
så
kanske vi kan se fram emot en bok om det också så småningom då.
Ja då, då kan AI skriva boken åt mig.
Ja. Ja, just det, då får du en AI-Holger som gör det.
Ja, precis. Precis, ja.
Stort tack Holger Westlund för dagen i Djursholm för att du berättade här på Tyresöradion om din nya bok AI för oss seniorer.
Det var bara kul. Stort tack för att jag fick vara med.
Ja, nu är det lätt att inspireras av Holgers erfarenheter och hans syn på AI, som han delar med sig av i nya boken AI för oss seniorer. Sen är det ju lite kul att Tyresös vattentorn är ritat av Holgers företag och att det råkar bli Holgers röst som sänds ut från FM-sändaren på vattentornets tak ett halvt sekel senare. Världen är stor och liten på en och samma gång och Tyresö är en del av den världen, tänker jag. Det här var tredje avsnittet i radioserien AI till vardags här på Tyresöradion med mig, Jerker Pettersson. I kommande avsnitt kommer jag att prata med personer som på ett eller annat sätt tagit AI till sig i vardagen. För det är just det där med hjälp av AI som är grejen, att vi människor kan göra så mycket mer och bättre om vi förstärker oss med hjälp av AI. Om du som lyssnar har något exempel på AI till vardags som du gärna skulle vilja prata om så vill jag väldigt gärna få kontakt med dig. Du hittar kontaktuppgifterna till mig på tyresoradion.se. Och nu kommer avsignaturen som såklart är gjord med hjälp av AI. På återhörande. AI till vardags, din nya röst.